Hej och välkomna till ännu ett program av Atletico Podcast. Mitt namn är som vanligt, jag har inte bytat, Alexander Ivanovski. Men vi har lite komplikationer med Viktor. Välkommen Viktor, vad är ditt efternamn?
Berggren.
Viktor Berggren, välkommen. Och som vanligt har vi Zoran Zoric, han ändras inte, samma Zoran, eller?
Ja, samma Zoran.
Det låter väldigt taggat här i programmet och jag tänkte att vi kör igång direkt. Vad tycker ni?
Låter bra. Vad gör
vi
då?
Vi kör på med första matchen som vi tänkte prata om, vilket var Valencia på Mestalla. Där Atletico ställde upp med en relativt bra uppställning. Vi hade ju Courtois i mål, som vi sa. Sen hade vi Felipe Luis, Alderweireld.
Börja från höger, Alex. Exakt.
Okej, okay. Vi hade Courtois i mitten. Från höger till vänster.
Courtois i mål!
Vi läser som araberna baklänges. Juan Fran.
Det är du som gör det.
Miranda.
Ja,
jag har alltid läst från vänster till höger i alla fall. Atletico ställer upp med Courtois i mitten, alltså i målet.
Okay.
Juan Fran, Miranda, Alderweireld, Felipe Luis. Från höger till vänster kanten på mittfältet var det Koke, Gevorgi, Gabi och Raul Garcia. Och längst fram så hade vi Adrian och Diego Costa. Var det väntat start eller Victor?
Nej, det var väl, alltså innan matchen var det väl väldigt mycket frågetecken vilka som skulle starta, så att i alla fall enligt de rapporter som jag läste, så att ja, det var det väl inte, men den var lite starkare än vad jag trodde.
Vad tyckte du, Son? Håller du med Victor eller du såg hans åsikter?
Jag sågar inte hans åsikter, respekterar dem, men jag tyckte det var ganska väntat ändå, med tanke på att de tänker inte ge upp någon turnering och de vill verkligen vinna varenda match som de spelar. Nu var det väl lite annorlunda inställning mot Valencia, just för att man ville väl ha bra resultat med sig till Calderon för att sen kunna avgöra. Men enda stora överraskning för mig var möjligtvis att Gabi fick spela från start. Men samtidigt så kan ju inte, alltså Thiago kan inte spela varenda match, Gabi kan inte spela varenda match, så det måste finnas lite rotation på vissa av de här positionerna också. Sen så är det ju så att David Villa och Arda fick ju mer eller mindre basta på bänken. Villa satt på bänken, Arda kom in där sista halvtimmen och såg väl mer fram mot Barcelona än vad han spelade mot Valencia, vilket jag tyckte syntes också ganska väl på matcherna och hans insatser. Men generellt så tyckte jag att det var ganska väntat. Det är väl Gevorgi, möjligtvis Arda då, som stack ut lite grann, och det faktum att David Villa inte spelade en enda minut. Jag trodde ändå att han skulle få hoppa in i alla fall 20-tal minuter.
Ja. Yeah. Nej, men nu när du pratade om Gabriel, jag tyckte han var fruktansvärt bra faktiskt.
Han var duktig. Det är kul att se han prestera. Man har ju inte sett så jättemycket av hans... han har inte fått så mycket chanser, så att, det är kul.
Han gjorde faktiskt mer än att fälla domaren.
Det var det bästa han gjorde.
Han gjorde ju faktiskt en Mario fint också. Jag vet inte om ni sa det. Drog bollen bakom ryggen. Hade han tappat bollen där hade det nog blivit himla kontroversiellt, men han klarade i alla fall. Han var lugn i passningsspelet och speluppbyggnaden. Han kanske kunde ha gjort lite mer, vad jag tycker i alla fall, men det var ändå en godkänd insats. Synd bara att han har bara fått 4 minuter spel i ligan sedan han kom, men det kommer väl nu när det blir hårdare matchande. Vad tyckte ni om matchbilden? Vad hade väntat matchbild?
Jag passar över den till Zoran.
Vart var vi?
Vad är väntad matchbild, Mr. Zoric?
Okej, för jag blev precis kickad av Skype här igen. Men ja, väntad matchbild. Vi ger ju över bollinnehavet till motståndarna. Spelar ingen roll vem vi möter, om det inte är Levante eller något lag som verkligen inte vill ha bollen. Så väntat var det, och Valencia är ju ganska skickliga på att, och vill gärna ha boll också. Pizzi är en typ av tränare som gillar att ha boll, vilket han visar i San Lorenzo också. Så att det var väntad match, vi tyckte att definitivt att det var. Sen så var jag väl inte direkt jättelycklig över sättet som Atletico kontrade på, sättet som man fick fast bollen uppe i anfallet på. För det måste man ändå erkänna att där gjorde Valencia ett jävligt bra jobb. Och framförallt Mattia tyckte jag var... Han var briljant under ja, hela matchen. Det var bara någon enstaka gång där Ricardo Costa går bort sig lite grann. Men så är det ju Valencias försvar också. Att Mathieu är ledaren, backklippan, och Ricardo Costa är lite Perea om vi ska jämföra då, två spelare.
Vi kan ju... Ja, vi kan ju prata det lite senare. Vi pratade lite om GVG, men Victor, fanns det någon annan som du tyckte utmärkte sig på Mestalla?
Ja, det är en ganska självklar spelare att nämna då. Det är Courtois som är en levande vägg från tid till annan. Han var väl, jag vet inte om det var någon annan som är värd att nämna. Alltså jag kommer nästan inte riktigt ihåg allting, men Courtois var ju fenomenal.
Jag tyckte Diego Costa var helt okej. Även om han var lite slavig.
Jag tyckte att han blev helt bortdragen av Mathieu, och framförallt fysiskt kan Mathieu rå på Diego Costa. Sen så var det så att han blev lite för mycket ensam där uppe i anfallet, och ja, lagdelarna, mittfält och anfall, var inte tillräckligt tajta ihop när vi skulle anfalla. Sen fick vi inte fast bollen heller, och det är ju till stora delar Diego Costas hans viktigaste saker som man måste göra på en fotbollsplan för att Atletico spel ska fungera. Till viss del då Raul Garcia också, men han är inte lika bra. Han är mest bra på att vinna nickdueller och sen skarva bollen vidare. Och där hade vi inte något jättebra samspel mellan de två. Kanske för att Raul Garcia fick hålla till på en kant ganska mycket också. Men ja, det är väl där i stort sett. Sen tycker jag vi kan nämna Gabis insats också, för att han syns inte så mycket, men Gabi gör ändå det här sjuka arbetet att han springer, pressar och är så sjukt aggressiv att spela med en så hög intensitet och energinivå. Så det får alltså, han täcker så mycket ytor och han vinner så mycket boll, och han får motståndarna att stanna upp i deras passningsspel. För jag tycker ändå Valencia har ett jäkligt bra passningsspel matchen igenom. Det är bara det att de inte kan bara se genom Atleticos försvar. För att där står ofta Gabi eller Giavogi i vägen under stora delar av matchen. Under stora delar som Giavogi också spelade. Så det var det enda. Sen så var inte vi särskilt bra på att hålla i boll heller. Det måste vi erkänna. Det måste vi ge Valencia också och Juan Antonio Pizzi stort beröm för.
Ja, då, jag tyckte att Valencia, inte för att jag underskattade dem innan, men jag tyckte att de var mycket bättre än jag hade förväntat mig i alla fall. Fegoli blev en väldigt bra injektion när han kom in. Han var ju riktigt duktig, hade några lägen där jag var nära att sätta hjärtat i halsgropen i alla fall. Och sen så hade vi den eviga legenden Hello Postiga som var ganska farlig.
Som vissa på forumet har fått byta namn. Fått byta namn på grund av Postiga.
Nej, men alltså skrattar bäst som skrattar sist, men liksom, han hade ju typ 2-3 chanser där han nickar på sig själv, och jag vet inte hur man klarar av sånt. Så sitter liksom och hånar honom, och sen i 93 minuten så gör han 1-1. Jag vet inte.
Jag tycker Atletico tar över spelet i andra halvlek, i alla fall sen när Arda Turan kommer in. Från 50, 58, 59, 60 och framåt tycker jag att Atletico är det bättre laget. Men så gör vi vårt mål som också är jäkligt mycket tur och en enorm tabbe och Guaita. Men efter att vi gör målet tycker jag nästan att Atletico går ner sig, och det är nästan så att ja, men vi är för bra, vi kommer inte släppa mål. Och då sker den här kavalkaden och chanser som Valencia har i slut av sista kvarten. De skapar ändå 3-4 riktigt, riktigt bra målchanser. Och det i sig gör ju att Atletico har problem sista kvarten. Och då tvingas ju Courtois göra de där jätteräddningarna. Så jag tyckte att man switchade av lite för mycket i slutet. Man switchade av helt, tyckte jag, i slutet. Nästan som att man ville spara sig till Barcelona där i sista kvarten. Vilket, ja, jag vet inte om det psykiskt eller om det bara var fysiskt att de inte orkade hela vägen. Men bra var det i alla fall inte. Och sen att Pizzi fick in vissa av de här, Piatti, Fegoli, som är lite skickligare en mot en. Det var också ett jäkligt bra drag av Pizzi där, som jag tycker gjorde en riktigt bra kamp i tränarmatchen mellan honom och Simeone, som ändå slutar oavgjort här med tanke på att det blir 1-1.
Din våta dröm, Piatti.
Piatti är duktig igen, men det är Pizzi som får tillbaka Valencia i den här matchen, i och med att Fegoli kommer in i matchen och att Fegoli börjar ta sig igenom Atletics mittfält och att vi backar lite för långt ner. Det är en blandning, tycker jag. Både Atleticos fel och Valencias förtjänst.
Ja, är det något annat ni vill lägga till i matchen mot Valencia? Du får ordet först, Victor.
Nej, det är inget jag har så här, top of mind, det är det inte.
Sören?
Kanske att Kocke har gått ner sig lite grann här sista 3-4 matcherna.
Han har fått spelat himla mycket också.
Jo, absolut. Men jag tycker inte man kan skylla hans fastigheter på fysisk... alltså att han är trött. Kunna slå in bollen lite bättre och
ja, det är
så vis bidra i alla fall. Och det har ju hänt nu i flera matcher i rad att han inte har slagit in dem på rätt sätt, vilket i sig har gjort att det har blivit jäkligt jämna matcher. Förut har vi ju i stort sett bara kunnat göra mål på en fast situation och sen dras tillbaka och kontra bort våra motståndare. Nu är det inte lika precis, lika koncentrerat från Kåkes sida, vilket har gjort att Gabi också fått slå betydligt mer fasta situationer än tidigare.
Det är lite kul att han har gått ner sig nu när alla United-supportrar har börjat kolla på han. För det är ju de senaste veckorna, så de lär ju sitta där och undra vad det är de har gett sig in på.
Ja, det är briljant där. Det är en briljant alltså, taktik. Jag tror att det är Cholo som har... Han har nog planerat det här, tror jag.
Ja, man vet aldrig. Vi tänkte att vi skulle gå vidare. Är ni också med på det?
Gör det.
Yes.
Vi tar matchen mot Barcelona som spelades i lördags klockan 8. Om jag inte har helt fel för mig. Atletico ställde upp med Courtois. Och från höger till vänster så var det Juan Fran, Miranda, Godin och Felipe. På mittfältet var det Koke, Thiago, Gabi, Arda och längst fram var det Diego Costa och David Villa. Tankar inför matchen. Hur kände du inför matchen, Victor?
Ja, vad kände man? Det var ju spänt, såklart. Men ändå inte så mycket att förlora, tyckte jag. Vi ska ju liksom inte vara i det läget som vi var i och som vi fortfarande är i när vi spelar seriefinal mot Barcelona efter halva serien. Så att även om vi hade förlorat så hade vi liksom kunnat gå därifrån med hedern i behåll. Och skulle vi vinna hade det varit en historisk seger. Nu blev det ju oavgjort, så då är det ju liksom status quo. Men det var ändå ganska avslappnat fast nervigt på samma gång.
Håller du med, Sören?
Framförallt så är jävligt glad blev jag på fredagen där, när, eller om det var på torsdagen, när Victor meddelade att Jean-Fran kan spela och att hans gula kort har blivit borttaget där av tävlingskommittén. Men så är det ju så att vi går in i den här matchen med full elva. Med, ja, det enda spelaren som vi egentligen saknar är ju Mario, och han kanske hade rört sig den här typen av, men tycker ändå att Thiago gör ett så jäkla bra jobb, och framförallt gör han ett jäkla jobb med bollen under hela matchen, vilket i sig gör att Atletico kan hålla i bollen under längre perioder av matchen. Så och det finns många positiva grejer som vi kan ta med oss just mot Barcelona. Sen så att vissa sticker ut den här matchen och att det är riktigt bra, det är bara stort plus att vi kan tävla med de bästa. Det är absolut jättebra grej.
Alltså jag måste bara fråga, Sören, du som har lite mer koll. Vad är högsta betyget i Marca?
Det högsta du kan få, det är 10.
Varför fick Arda bara en 7?
Antagligen för att han inte gjorde några mål.
Ja, alltså jag tyckte att det var väldigt konstigt att han inte fick... Okej, att han inte fick en 10, men att han i alla fall skulle få en 8. Men de kanske är hårda med det.
Alltså med betygssättning så är det så där att spelare får ofta ett plus när laget vinner. Spelare får ofta ett plus när de gör mål, två plus när de gör mål, när de gör assist, när de är avgörande i matcherna. Sen så för att få en tia så måste det vara fenomenal. Då måste du ha gjort typ fyra mål. Okay. Jag tror att när Carlos Vela gjorde fyra, när Carlos Vela gjorde fyra mot, var det Malaga den här säsongen, fick han bara 9,5. Han gjorde alltså fyra mål och fick 9,5, inte en tia.
Alltså det är nästan helt omöjligt att få en tia. Jag har för mig att Lewandowski fick en tia efter Real-semifinalen där han gjorde fyra mål. Men då är det något helt extremt.
Jag minns när de gjorde om den här betygssättningen. För att förut var det så här, var det 3, 4, 5 eller vad det var?
5 minns inte.
5, ja. Och det var i samband med den här Supercup-finalen mot Chelsea som de gjorde om den. Och då började de från 1-10. Och då fick alla i Atletico, tror jag, då fick alla en 10 för att de var så jävla bra i den matchen. Till och med Cholo fick en 10. Så det är väl den enda gången jag har sett ett lag och en tränare allihop få en 10. Men det var ju en av klubbens bästa matcher i hela historien, så kanske inte är så jäkla förvånad att de fick 10. Och sen var det lite mycket eufori.
Lite mycket
just då när man vann och utklassade Chelsea på viset som man gjorde också.
Ja, precis. Nu ska jag säga att även Miranda och Godin fick vara som 7. Välförtjänt. I alla fall, vi går tillbaka till matchen. Det var ganska likt mötena i Supercupen, kanske framförallt den andra matchen där på, när vi spelade på Camp Nou. Det var ganska stängd match, men Atletico hade ändå sina lägen, och i den matchen hade ju Arda bland annat en bicykleta, och Messi hade ju ett läge. Tycker ni att Atletico kanske borde vunnit matchen?
Jag tycker det är lite skevt att påstå att vi var det bättre laget. Alltså allt det där är väldigt subjektivt, men vi hade väl, chansmässigt var det väl ganska jämnt, men alltså Barcelona har ju bollen och de har ju ändå initiativet större delen av matchen. Sen så spelar vi ju på två helt olika sätt, så det, jag menar, vi vill ju ha det så också. Det är inte det, men jag tycker väl att det var en oavgjord match där oavgjort var väldigt rättvist.
Du håller med, Sören?
Oavgjort var rättvist, och med tanke på hur många skott båda lagen hade som var riktigt farliga, målchanser som var riktigt farliga, tyckte jag att det var ganska jämnt där också liksom. Så att, jag tycker inte heller att man kan påstå att Atletico skulle ha vunnit. Atletico förtjänade att vinna, för i fotboll så förtjänar man ingenting, utan man måste se till att så att det sker. För mig spelar ingen roll om Barca har 10-1 i målchanser så länge Atletico vinner med 0-1. Det är där fotboll handlar om, att vinna. Och just den här matchen så var det så jämnt att jag tyckte att ett jämnt resultat var precis det som speglade matchen, och precis så jämnt som det skulle vara också. Riktigt toppmatch var också.
Ja, den nådde väl alla förväntningar egentligen som en toppmatch ska ha. Men kanske lite mer målchanser hade väl kanske den neutrala fotbollssupporten velat se, men rent taktiskt sett, i alla fall från Atleticos
håll. Taktiskt sett var det verkligen en, alltså, sjukt bra fotmatch, och man kunde lära sig så jävla mycket, alltså, bara titta och lite närmare på hur lagen ställer upp och hur lagen agerar i vissa situationer, hur de sätter press och hur de, alltså, hur de får med sig sina lagdelar så att de står nära varandra. Hur Barcelona, hur bra de är på en touch, hur snabbt de kan få bollarna förflytta sig trots att de är under, alltså, extrem press av Atletico som är, de är fan som, jag vet inte vad, men de pressar ju som galningar under vissa sekvenser, och mittfältskampen var ju helt rolig, alltså. Och då spelar vi ändå med Thiago som på sätt och vis, där Mario är den stora matchernas man. Så det finns så jättemycket att ta med sig här, inte bara just efter den här matchen, men i framtiden och när de här tre turneringarna ska avgöras senare i vår.
Jag satt och kollade på eftersändningen på spansk tv, och där hade de mycket hur ytterbackarna reagerade i pressen liksom. Många som möter Barcelona, de pressar väldigt högt med sina ytterbackar, och när då Barcelona passar förbi så är ju ytterbacken borta. Men här höll sig liksom Felipe och Juanfran alltså i ett väldigt bra läge, så att när de skulle gå ut och stöta så var det en mittfältare eller mittbacken som kom ut och stötte, och om de spelade ändå vid sidan ner mot kortlinjen, då var ju ytterbacken redan där. Så det var taktiskt genidrag av Cholo bland annat, och det var många andra grejer också. Men tyckte ni att Atletico skötte sig bra när väl, om man säger så, när Neymar och Messi kom in?
Ja, det gjorde du väl. Det var väl ingen större förändring så i spelbilden som jag kunde utstudera.
Men jag känner att Barcelona Messi skapar lite chanser så, men det var ingen...
Det var inte alltså, han är ju liksom inte i slag så här, typ en 3 dagar efter att han har kommit tillbaka. Så han hade ju någon chans där. Han hade 2 chanser, men vi höll honom i schack.
Neymar tyckte jag var relativt osynlig fram till sista, vad var det, 5-10 minuterna.
Jag tänkte precis säga det, han var ju nästan inte delaktig överhuvudtaget.
Vad är dina tankar, Sören?
Messi är också totalt osynlig fram tills Juanfran gör sitt misstag, eller ja, fram till den där nicken förresten, där han nickade utanför efter att de äntligen tagit sig igenom de 2 blocken som Atletico hade mellan mittfält och backlinje. Nicken utanför, och sen hade han sin chans där Courtois räddade efter Juanfrans misstag. Det var i stort sett det han hade under hans tid på planen. Neymar kom väl förbi någon gång mot Juanfran, men där vill jag inte belasta Juanfran allt för mycket, för att jag tyckte inte att Koke gjorde något särskilt bra jobb på kanterna när det gäller att försvara. Mycket, mycket bättre kan han försvara, och där tror jag faktiskt den fysiska delen spelar in, för att han tyckte inte att han var sig själv riktigt i försvarsspelet. Och det, jag kollade på den här spanska sändningen, och de har ju så här folk utsända där på sidlinjen som hela tiden håller reda på vad tränare, spelare och så vidare säger och vad som händer på planen. Och Cholo stod ju och skrek där under hela första halvlek på Koke att han inte hjälpte till, först på vänsterkanten. Sen så flyttade han över honom på en högerkant för att han insåg att lättare att styra Koke från en kant där han står nära honom. Vilket i sin tur gjorde att det blev lite stabilare för Juanfran i alla fall. Speciellt i slutet av första halvlek. För Juanfran var på den kanten de verkligen hade riktat in sig på, att de ville ta sig runt. För att de vet att Juanfran... Vissa matcher kan han vara lite sämre, för att Felipe är betydligt mer stabil defensiven. Men det är sånt som händer liksom. De är jävligt bra individuellt, och man kan inte alltid stänga igen varenda anfall som de kommer.
Och det är liksom inte Rayo vi möter, det är ändå Barcelona med Neymar och
ja.
Jag tror att det säger ganska mycket om vad man har för alltså lägsta nivå, lägsta förväntning, inte förväntning men vad man vill att laget ska göra och vad man tror och vet att de är kapabla till att göra. När man står och när jag sitter här och skyller lite grann på Kokes defensiva jobb, när vi släpper till 2 skott på mål under 90 minuter mot Barcelona som har gjort 53 mål i ligaspelet. Det säger lite grann om vart vi befinner oss idag jämfört med Pablo Pernilla och grabbarna härjade i backlinjen.
Vi är så ovana vid att spelare inte gör sitt fullkomliga jobb här nu det senaste året eller så. Så att, jag menar, Koke, han var inte dålig, men han var liksom inte så jävla bra som vi har vant oss vid att han är, som vi har vant oss vid att alla är varje match i princip.
Om man bara sticker in med en grej, Atletico har fått 4500 bortabiljetter till Milan-matchen. Ifall man vill åka dit. Nu vet jag inte om man får tag på dem, men...
Nej, det lär inte vara så lätt.
Det ska väl, jag vet inte hur intressant det blir med att, alltså fansen brukar vara med på typ semifinal, kvartfinal ibland, men
Nej, jag tror att det blir jäkligt intressant för dem som, speciellt med spanjorerna i pengorna. De kommer nog åka ner i stora mängder, tror jag.
Det kommer inte lite... så långt heller.
Alltså, det finns billiga flyg mellan Madrid och Milano. Ryanair, alltså det körs massor såna här lågprisflyg, kör ju till Milano liksom. Så det ska inte vara några problem för dem att komma undan ganska billigt. Det är inte typ Donetsk de ska till, där det kan kosta typ jävligt mycket mer. Så det finns, alternativen är mycket bättre om man möter Milan i Milano. Och priserna på biljetterna vet jag inte hur dyra de är, men
det är väl runt 50 euro.
Ja, så det är inte jättedyrt liksom. Det är ändå en Champions League, första gången laget är ute så här långt i Champions League sen var det väl Porto, när vi åkte ut mot Porto där 2008-2009 var det väl. Så det är väl klart att det är en speciell resa för många också som inte har varit ute särskilt mycket.
Nej, precis. Jag tror det var i matchen mot Barcelona Courtois höll sin vad var det, 10-0 för säsongen.
Yes.
Och han har släppt in 11 mål på 19 matcher i liga. Det är inte fiskam.
Nej, men det vittnar ju om någonstans vad vi förväntar oss, som Viktor var inne på också, som jag snackade om lite bortskämt.
Ja, man kan alltid önska. Viktor, tre spelare som var bra mot Barcelona, lite extra bra.
Alda, definitivt. Jag tycker att han var verkligen fenomenal. Och hade jag skött betygssättningen så hade han fått en 5 av mig. Nu fick han en 4 av dig.
Som jag sa till, han saknade ett mål. Hade han gjort ett mål?
Hade han fått han hade ju kunnat stänka dit en volley när han fick det. Men mål är väl inte riktigt Ardas grej egentligen. Sen tyckte jag Miranda gör en solid insats som vanligt, och även Gabi är väldigt bra. Men sen fick väl Godindo också en 7, så att han kanske också ska nämnas. Men han får hamna utanför min 3.
Sören, din magiska 3.
Alltså, Gabi kommer alltid vara någonstans på toppen här, för att sättet som man pressar på, sättet som man offrar sig på, sättet som man leder laget på, den karaktären som man visar, det betyder så extremt mycket för ett lag som ska tro på att de verkligen kan slå Barcelona och lag av den här magnituden. Så han är definitivt en av de här, och han kommer alltid vara det så länge han gör den här typen av insatser. Arda är ganska självklar. Jag menar, det är väldigt få som kan hålla i boll så där som han gör. Framförallt i Atletico, men även i generellt i spanska ligan, där det finns så extremt många skickliga fotbollsspelare. Han är verkligen en nyckel till att vi lyckas skapa målchanser mot Barcelona. Och sen så tycker jag att någonstans är mittlåset jävligt bra. Alltså, jag tycker att man kan välja en av Godin och Miranda, för att båda gör avgörande brytningar i flertalet tillfällen, och så är de så extremt bra längs marken också. Och det är Barcelona vi möter också. De är inte de snabbaste om de utsätts för en mot en, men de sköter ju i stort sett allting exemplariskt på ett perfekt vis. Så det finns, och sen måste jag bara nämna att Vias sätt som man spelar på, inte offensivt, men sättet som han offrar sig på, och han är verkligen en spelare som ska behöva göra det här hårda arbetet och som kanske kan tro lite för mycket om sig själv. Men sättet som han offrar sig på, inte bara mot Barcelona nu, men mot Real Madrid också, och sättet som han tar den här defensiva rollen som anfallare och jobbar arslet av sig mer eller mindre. Det är väldigt imponerande att se en sån spelare, en så viktig spelare med det namnet, som går in och gör det här för laget bara för att andra ska få lysa lite grann. Det måste vi vara jävligt nöjda över, med tanke på att han är inte den typen av spelare som brukar göra det här, men han kan göra det, och han gör det i väldigt viktiga matcher.
Jag kommer ihåg när han sprang, i och för sig väldigt på offensiv planhalva, men när han sprang för livet och glidtacklade eller täckte, jag tror det var Dani Alves rensning, istället för att han skulle skicka upp till det planen, ta typ en löpning på, jag vet inte hur mycket det var, men det var i alla fall 10-15 meter bara för att glidtackla liksom och stöta ut bollen. Det var inte vad jag hade förväntat mig i alla fall av David Villa när han kom, men...
Det var väl inte riktigt därför vi värvade honom, om man ska liksom skärskåda.
Försvarsigheten.
Nej.
De tre bästa som jag tycker, ja, det är lätt att säga Arda, Miranda, Godin, men jag vet inte, jag tyckte Diego Costa gjorde det jävligt bra, även om Piqué och Mascherano stängde ut honom ganska mycket. Han kämpar liksom på hela tiden och så här. Så att han får också en liten, sen Gabi, alltså jag vet inte, man kan nämna hela laget. Det var en stor jävla laginsats. Det var liksom inga, även om vissa sken lite mer. Vill ni lägga till något annat i matchen mot Barcelona? Vi kan ju prata lite om Mascheranos tackling.
Vi kan prata om tifot också, tyckte jag var jävligt snyggt.
Mm.
Aplasta Aleti.
Den var mycket fin. Har uppmärksammat på flera ställen i medier i Spanien.
Ja, jag har sett rätt mycket om det.
På Twitter också. Och det.
Vad betyder aplasta?
Det betyder väl krossa.
Det var synd att vi inte gjorde det heller. Men rent pressmässigt så kan vi väl säga att det var en jävlig kamp alltså på planen och sättet som båda lagen kämpade på och när konsten att tackla, det är inte alla som kan konsten att tackla. Och bara för 2 år sedan så kunde inte typ spelare som, vad vet jag, som Juan Fran kunde inte tackla, som Felipe var ganska medioker på att tackla. Miranda var inte jättebra på att tackla. Godin har alltid varit bra, men alltså Arda har också varit jävligt bra, men det är för att han spelat ytterback när han var junior. Så konsten att tackla det med mig från den här matchen, för att det är så extremt viktigt att ha bra timing när man kommer in i de här situationerna och vill vinna tillbaka bollen. Det tar jag med mig väldigt mycket från den här matchen, och framförallt intensiteten som vi spelade med. Om vi kan hålla uppe den till slutet av säsongen, då är vi verkligen ett lag att räkna med.
Mm. Har du något att lägga till, Viktor?
Vänta lite.
Vi väntar på. Vi kan ju ta lite här. Det uppmärksammades inte så jättemycket på vissa ställen, men Mascheranos tackling, lite kort. Vad har du för tanke om den?
Inget större sådär. Jag menar, vi kan inte klaga allt för mycket, tycker inte jag. Gabi är ute och tacklar flera gånger. Ganska halvfult och ska väl ha gulkort flera gånger där. I alla fall en gång eller 2 gånger så var han ute och tacklade lite fult. Lite sent också. Arda inne med stämpling på var in gäst eller kommer inte ihåg vem det var. Men det var också en riktigt ful stämpling. Som är klumpig. Jag tror inte att han menar det där, utan den är bara mer klumpig. Han är så jävla snabb och kvick fötterna, så att det går inte att ta liksom. Man får räkna med att man kommer missa honom emellanåt. Och just därför tycker jag att det är viktigt att påpeka just den här tajmingen i tacklingsspelet. Speciellt mot det här laget som är så extremt bra med boll, som är så kvicka och snabba i tanken. Så de grejerna kan vi ta med oss, samtidigt som vi är jävligt smarta på att göra de här taktiska frisparkarna också, så att de inte ska kunna kontra. Någon gång fick de en kontring och då gjorde de nästa mål också, vilket visar på hur jävla bra Barcelona är när de får spela lite öppnare. Ska vi inte snacka om hur det kan bli när de är helt öppna.
På tal om Koke, vi snackade om att han var lite trött innan, jag vet inte om du har läst, men Danny har skrivit att inför matchen mot Valencia kommer Sosa och Raul Garcia ingå i startelvan.
Jag såg det, vet du, och intressant val med tanke på att Sosa inte har spelat sedan 30 november är det väl, med Metallist, och att han egentligen skulle haft 15 dagar på sig, 20 dagar tillsammans med Mario för att komma i form. Men det verkar ju som att Profe strikes again med tanke på att han verkar spela från start. Men det är ganska uppenbart att man har lånat in honom också för att han ska kunna bidra med något på direkten här. Sen så kan det ju vara en taktisk grej också, Cholo, att på ett visst kanske han vill spela just den här matchen som han inte riktigt fick saker som han inte fick ut mot Valencia förra matchen vill han kanske få ut den här gången. Och Sosa, förutom att han har en fantastisk vänsterfot, så han är också väldigt bra på att skjuta med fel fot så att säga. Och fast situationer så tror jag att vi kommer få jättemycket i de fast situationerna med honom, för att både frisparka direkt mot mål, vilket är något som Cholo har sökt efter. För vi har ingen frisparksskytt sen Diego stack mer eller mindre. Och Falcaos mål är all ära, men det var bara en gång av typ 6 försök som han gjorde mål på i Atletico-tröjan. Så där har han verkligen sökt efter ytterligare ett sätt att utveckla anfallsspelet. Ytterligare ett sätt att göra mål i tuffa, trånga, svåra matcher. På så sätt får de här lite billigare målen, om vi ska kalla dem så. Istället för att man måste tvinga bollen in, som Diego Costa ofta gör. Så på så vis kan han verkligen bidra med något. Sen ställer jag mig lite frågan till hans fysik. Men vi får helt enkelt se vad han har bidra med. Och hur mycket han har att bidra med rent fysiskt mot Valencia här på tisdag.
Vilka är bra startelvan som Simeone provade nu på... Som Simeone provade under dagen. Det var ju Korta Emol, Jean-Fran, Godin, Miranda, Felipe. Så hade vi då Sosa och Gabi, Thiago, Arda, Costa och Raul Garcia. Raul Garcia som tar David Villas plats i anfallet. Kommer nu spela som lite släpande. Tankar inför matchen. Bör Atletico pressa på för Kungo Fosterland, eller ska man nöja sig med 1-2 mål, Victor?
Ja, jag nöjer mig med 1-2-0 i alla fall. Jag vet inte hur det är med, men...
Men jag menar, ska man...
Ja,
ska man uppgöra 1-0 och sen...
Det är en bra frågeställning. Alltså, i och med att vi har 0-0 att gå på, det kan man ju absolut aldrig göra, men alltså, det är ingen panik. Ja, men alltså, vi går vidare på 0-0.
Ja, precis.
Valencia måste ju trots allt göra mål, och jag vet inte hur de förhåller sig till det riktigt, om de liksom kommer gå ut offensivt eller om de blir lite liksom... Förra matchen på Calderon där för någon månad sedan var de ju väldigt avvaktande, försiktiga i första halvlek, och vi kommer ju aldrig riktigt igenom det heller. Där måste de väl ändå flytta upp lite grann om man jämför positionerna från den matchen. Sen har de ju en ny tränare nu också, så det är möjligt att det inte kommer se ut på något sätt som det gjorde då. Så det, ja.
Så väl.
De säger att de ska starta med Guaita på i mål, Barragán, yes, högerback, och Ricardo Costa som mittback tillsammans med Mathieu, vilket betyder att Mathieu har återhämtat sig, vilket Pizzi också bekräftar här på presskonferensen vid lunch ungefär efter träningen. Mathieu var jävligt bra senast, och han är deras ledare i försvaret, det råder inget snack om. Bernat verkar tydligen spela på vänsterbacken, och Javi Fuego tillsammans med Parejo, vilket innebär att de har Javi Fuego som är städgummen, Parejo som han som rör, alltså, han som ser till att borrörelsen är bra i laget, och Banega verkar starta den här gången i en 10-position tillsammans med Mitchell och Fegoli. Så jag tror att och Pabon, Piatti, Fede möjligtvis i anfallet. Jag skulle tro Mitchell, Fede på Stiga förresten kanske det blir.
Är inte Jonas så, tillbaka?
Jonas är ju avstängd, vet du.
Fortfarande?
Ja, men han fick ju direkt inte rött. Han sa något till domaren, men då han sa... Men det var i alla fall den här första matchen mot Nastic. Och direkt rött kort tror jag innebär 3 matcher. Som man måste avtjäna i kuppen numera. Förut kunde man avtjäna dem om man fick ett rött, så kunde man avtjäna det i ligaspelet. Så var det förut, men den regeln har de ändrat nu. Så den enda skadan de egentligen har här, det är Victor Ruiz som gick ut mot Celta. Ska vi säga att Victor Ruiz blev skadad mot Celta, Ricardo Costa blev skadad mot Celta, Mathieu tvingades gå ut mot Celta. Så det ska bli väldigt intressant att se hur bra de håller med mittbackarna i Valencia. Och jag ser gärna att Atletico gör ett mål väldigt snabbt där. För att om vi får ett mål emot oss, då är det plötsligt lite panik. Och Valencia har betydligt bättre utgångsläge då. Kanske att man ska spela defensivt, men man ska kontra bort dem. För nu kan de inte heller ligga. Så att vi inte ger bort lika mycket boll, för det måste vi ha lite mer. Men att vi ger dem bollen och sen kontrar bort dem. Men att vi är bra på att hålla i boll när de sätter in pressen. För det var problemet mot Valencia i förra matchen.
Jag håller med helt och hållet.
Mm. Jag tror att det är ganska positivt att Valencia förlorade mot Celta i helgen. För de fick sitt tränarbyte här nu och slog ju Levante med 2-0 och gjorde en bra match mot oss. Och då kände man ändå att det var liksom fullt av energi i klubben. Alltså när man har gått från en väldigt tung period och börjar se en ljusning, så är det ju, så har man ju väldigt mycket liksom positiv energi. Och den, jag vet inte, jag såg inte den matchen mot Celta, men det måste ju ha runnit av dem en hel del när de förlorade den.
Ja, de hade flera chanser också. De hade väl ett eller två skott i virket.
De startade jäkligt bra första 30-40. Även om Celta var det bättre laget, så tog de ledningen. Och Celta har ju gjort lite av en vana att vara det bättre laget och skapa massvis med chanser men missa dem. Och det gjorde de framförallt mot Real Madrid där i förra måndagen. Så sen så kom de in i andra halvlek och det verkar som att Valencia såg lite trötta ut faktiskt fysiskt efter mötet med Atletico, för de orkar inte alls i andra halvlek och de blev mer eller mindre överkörda av Celta där i andra halvlek. Och Charles gjorde 2 mål, vilket han inte har hänt på evigheter typ, för han missade ju typ 3 frilägen mot Madrid på Bernabeu, där 3-0 verkligen inte speglar matchen förresten, där Celta var jäkligt bra.
De var jäkligt bra. Med
sig poäng också.
Mm.
Och framförallt så hade Valencia stora problem i backlinjen centralt, mittbackarna, när Mathieu gick ut. Och där fick man nästan en bekräftelse på hur viktig Mathieu är för laget och hur viktig han är för att framförallt hålla igång resten av sina medspelare i backlinjen, men också för att han håller ihop backlinjen på ett jäkligt bra sätt. Han är ledare i det här backlinjen, vilket syns jäkligt tydligt, tycker jag.
Det kommer att bli en bra match. Men jag tror samtidigt att, alltså visst, vi är inte dåliga på bortaplan, men vi är bättre på hemmaplan, samtidigt som vi spelar, jag ska inte säga att vi spelar med B-laget, men vi spelar ju med bland annat Alavereld och GVG. Alltså vi kommer spela i alla fall med Miranda och Godin i den matchen, vilket gör det lite stabilare, även om Alavereld i mitt tycke gjorde en sjukt bra match.
Och det glömde vi nämna också, att Godin åkte på en liten skada där. En liten skada mot, vad var det, dagen innan mot Valencia.
Yep.
Bara att de mörkade för klubbhåll, vilket de alltid brukar göra i stort sett sen Simeone har tagit över.
Ja, Simeone är gud. Nej, men det känns precis som att han vet exakt. Alltså, det finns inga minus med den mannen liksom.
Det är framförallt intressant hur alltså de argentinska tränarna som har kommit in nu i Europa, Simeone, Pizzi, Pochettino, alla de här argentinska tränarna, de tar inte ut laget traditionellt, utan de tar ut ett lag, kanske 18 spelare som de tror på kommer vara bra just den matchen. Det gäller ju väldigt mycket för Simeone, tycker jag, och till viss del för Pizzi här som väljer att hålla Guardado utanför truppen exempelvis, trots att Guardado slog det där inlägget till deras kvitteringsmål där på Mestalla.
Till Fegolia.
Fegolia, just det, när Felipe missade i markeringen lite grann. Och Arda inte jobbade hem tillräckligt bra. Men det visar ju någonstans att de har en plan, en speciell plan, en specifik plan för hur de vill att laget ska spela, och väldigt klara idéer på det. Och det i sin tur ger ofta resultat. Och det är viktigt att nämna, tycker jag. Men det ska bli jäkligt intressant att se hur Sosa klarar sig. Framförallt ska det bli väldigt intressant om man kan bidra med den här sista passningen in bakom backlinjen. Vilket han har gjort en del i Metalist, har jag sett. När jag har kollat lite under hösten här på deras matcher, i och med att vi signar honom då också.
Ja, nej, Matt Cholo, jag vet inte hur mycket koll han har haft på honom i Metalism. Han vet i alla fall vad det är för spelare och vad han kan få av honom. Det kommer att bli väldigt intressant med Sosa. Speciellt med som du sa så att han har en fin fot och ifall vi får något frisparksläge liksom. Det är så, att jag tror att han kommer hänga upp den i krysset på första frisparken, men kommer ändå bli bra med tanke på att Kokes senaste inlägg har varit usla, som du brukar säga så. Vill ni lägga till någonting i matchen mot Valencia?
No.
Den går på Simor Fotboll.
Eller Beansport.
Den går på väldigt många kanaler, men i Sverige går den i alla fall på Simor Fotboll. Sen finns det ju säkert stream eller något annat sätt att kolla på den.
Det är bara att hålla utkik i forumet.
Yes, det ska ju kastas lite handboll i TV4 och därför får... Därför får det bli lidande. Men vi har ju en annan punkt också där vi pratar lite generellt om Atletico. Har det egentligen hänt någonting på senaste? Det ryktas om lite spelare hit och dit, men med tanke på ekonomin så är det väl mest bara önsketänkande. Jag vet inte hur många som har läst det, men det var ju ett rykte där de som sa att Diego har kommit överens med Santos att han ska dit efter säsongen om han inte hittar någon klubb i Europa. Hur ligger det egentligen till där, sa han?
Det är precis så där också. Det är inget rykte, utan det är bekräftat av Santos president. Det var han som berättade det till en brasiliansk tidning eller om det var TV-station. Och han var ju där på semester under december fram till början av januari här för någon dag sedan. Han åkte till Dubai med Wolfsburg för ett läge då, innan Bundesliga återstartar. Och han ska ju tydligen vara överens med Santos, men han ska ta ett snack med Klaus Allofs som är sportchef i Wolfsburg, och det kommer med stor sannolikhet att ske någon gång i slutet av januari, början av februari. Och i och med att de håller på och värvar Kevin De Bruyne från Chelsea, vilket jag tror kommer bli klart ganska snabbt, i alla fall till slutet av övergångsfönstret, så tror jag att han kommer försvinna, Diego. Sen så tror jag faktiskt att han kommer stanna i Wolfsburg säsongen ut, och att de efter det kommer att släppa honom möjligtvis till... alltså på free transfer, för att de kan nog, jag tror inte det spelar så stor roll för dem om de försvinner på free transfer, i och med att om de skulle nå Champions League så får de ändå in de pengarna som de hade förlorar på att han inte vet det, för att de inte får någon övergångssumma på honom. Sen så återstår det att se vart han kommer hamna. Hans prioritet ligger ju i att spela i Europa, och Cholo vill ju fortfarande ha honom till nästa sommar. Och han är fri att förhandla med vem man vill. Rent juridiskt gör de ändå spelarna i hemlighet. Men det återstår att se vad som kommer hända. Och Cholo är den enda inom klubben som vill. Cholo och tränarstaben ska vi säga. Så spelartruppen vill ha honom tillbaka. Men Skilmarin och ledningen är trötta på hans attityd. Trötta på hans ständiga krav. Och trötta framförallt på att hans farsa hela tiden och han själv går ut i media och snackar om att de snackar med Atletico hela tiden. För av någon anledning så är Atletico väldigt rädda för att saker och ting ska komma ut i media. Och det är precis vad Jair, hans farsa, har gjort. Flera gånger har han sagt i exempelvis brasilianska tidningar att de håller på att snacka med Atletico. Han, Diego, har snackat många gånger om Atletico. Men Skilmarin, Caminero, André Berta och Simeone, de här, de håller mestadels tyst. Och Simeone som möjligtvis är lite mer än de andra, men det är för att alla vet att han vill ha Diego. Så det ska bli väldigt intressant att se vad som sker här. Först i början av februari, slutet av januari, och sen i sommar, vad som sker med Diegos framtid.
Mm-hmm. Finns det några andra spelare som riktar som Soren som du, som där finns lite vett bakom, om man säger så?
Så det är väldigt mycket skriverier och väldigt mycket påhitt, framförallt från engelsk media. Men en som kanske kan komma in nästa sommar är Angel Correa från San Lorenzo. En spelare som Cholo gillar väldigt mycket, som tränarstaben också gillar väldigt mycket. Jag minns till och med en intervju där han mer eller mindre sa med Cancellina, som är La Nations sporttidning. La Nation är typ som ja, Aftonbladet, Sportbladet. Den här Cancellina är som Sportbladet. Den del då, sporttidning. Och där sa Cholo att han gärna skulle vilja se Angel Correa, och att det är en av de få spelarna som han skulle vilja betala för att se i den argentinska ligan, i och med att kvaliteten har, ja, den har droppat så jäkla mycket under de senaste åren, och det syns inte minst på deras argentinska landslag, ungdomslandslagens resultat. Det senaste framgångsrika var typ Kun Agüero 2007 med Zarate och grabbarna, Di Maria. Så det är en spelare som de kollar väldigt nära på, väldigt mycket på ska jag säga, Angel Correa. Och Angel Correa, väldigt speciell situation med honom också, för att Atletico är tydligen överens med hans agenter, framförallt då med Agustin Jiménez som äger 10% av hans rättigheter, med Francisco Lapiana som äger 30%, och sen äger San Lorenzo 60% av hans rättigheter. Så det är uppdelat på tre olika, och det gör man för att kunna betala löner och elektricitet och sådana, vatten och sådana grejer, för att klubben ska kunna fungera. Man säljer av vissa procent av vissa fotbollsspelare för att klubben, hålla igång klubben rent ekonomiskt. Och Lapianas, Francisco Lapiana har varit i blåsväder här med hans del, den 30% som han äger. De har satt ett embargo på det, så du kan inte gå och köpa den procentsatsen på grund av att han tydligen har haft samröre med någon kriminell grupp i Rosario som heter Los Monos, och de är typ kidnappare, mördare, ja, inte den bästa typen av människor om man säger så.
Är det Burgos grabbar?
Nej, för Burgos är betydligt mer snäll om man säger så. Så det blir svårt att lösa den procentsatsen. Därför har man vänt sig till Agustin Jiménez, som har väldigt god relation med Miguel Angel Gilmarín, och som är Toto Salvios agent också. Han tog ut Toto till Atletico 2010 var det väl, i januari. Och man försöker köpa loss 50% av San Lorenzos, eller 60% av San Lorenzos rättigheter. Och det gör man ju genom att hela tiden ringa dem, hela tiden vara på dem mer eller mindre. Men San Lorenzo ger sig inte. De vill inte sälja, de vill spela Copa Libertadores. De vill göra något i Copa Libertadores. Precis som Atletico vill göra något i Champions League, i ligan, i Copa del Rey. Där har man inte säljer sina bästa spelare. Och det här har gjort då att Mattias Lammens, som är deras president och väldigt känd tv-person i Argentina, till och med att han äger en tv-kanal som sänder i Argentina. Att han har gått ut och han har klargjort att ingen kommer lämna San Lorenzo, utan de kommer försöka förstärka laget och börja göra något i Copa Libertadores helt enkelt. Så nu återstår att se om man kan lösa att man köper loss Angel Correa till sommaren. Att man köper loss 50% av hans rättigheter. Och man har erbjudit 5 miljoner euro för 50% av hans rättigheter till San Lorenzo, som har tackat nej så här långt. Men Cholo vill ha honom, Miguel Angel Gil vill ha honom, och en viktig person skulle tydligen ha rest till Uruguay för någon vecka sedan för att förhandla med dem. Återstår att se om det kommer bli något av det här, men väldigt mycket tyder på att Atletico vill köpa loss Angel Correa. Och det är framförallt då Antonio Ruiz på Cadena Cope som rapporterar om det här väldigt kontinuerligt. Och vi kommer försöka rapportera så fort det kommer in något nytt, så kommer vi definitivt att uppdatera Altas y Bajas. Så det är bara att hålla koll där, och det är för tillfället den mest konkreta situationen som de håller på att jobba med, som man känner till. Så som jobbar ju Caminero, Andrea Berta, Simeone, Miguel Angel Gilmarino, ja, till viss del Enrique Cerezo också, väldigt mycket smyg. Så vissa av de här grejerna får man reda på, andra får man inte reda på. Sosa var en sån där grej som man inte fick reda på alls.
Ja, det är många, det var ju Sosa, och sen så var det en annan spelare också, kommer inte ihåg. David Villa var ju inte
Det var Mundo Deportivo, minns jag. Mundo Aleti som rapporterade om att de hade träffat honom på torsdagen. Och det blev officiellt typ på måndagen att han skulle skriva på för Atletico. Och det kom ju lite som en blixt för klarblå himmel där också. Liksom. Man förväntade sig inte att det var inte så stark story att de andra inte var överens. För ofta när man vet att en spelare kommer att signa för Atletico, då är ofta Mundo Atleti, AS och Marca överens tillsammans. Och det var de absolut inte när varken när Giavoghi skrev på eller när Sosa eller när Villa skrev på.
Där ser man. Men det skulle vara kul med Correa, även om det ryktas om att han kanske ska till Valencia också.
Ja, då, jag tror inte att de kommer sälja till Valencia för att de tog deras tränare. Det är som att tänker att Manchester United tar Cholo Simeone och Cholo Simeone bryter upp sig från Atletico, går till Manchester United och sen köper han loss Koke och Diego Costa. Jag trodde att Atletico skulle vara så jävla sugna på att sälja till Manchester United då. Jag säger bara hur det ser ut i deras ögon att Pizzi har gått till Valencia när han har sagt att han vill stanna. Nu är inte möjligheten att Cholo kommer lämna på typ 55 år särskilt stor.
Finns alltid lite önsketänkande.
Ja, väldigt mycket i det här fallet.
Finns det något annat att lägga till i ren allmänhet om Atletico vill inte vara spelare utan det kan vara något ni har hört sett?
Inget sådär.
Du söker.
Är det någon som har koll på El Clasico är förresten?
Inte den blekaste faktiskt.
För det kommer att vara en jävligt viktig match för oss. Jag har nog aldrig brytt mig mer om ett El Clasico.
Det gäller att ta sig dit också. Till det datumet. Att plocka poäng hela tiden. Alltså vinna hela tiden framförallt.
Det är 23 mars. Så det är väl mitt i veckan omgång. Nej, det kan inte vara.
Jag är så här. Jag vet inte hur ni är, men jag är så här extremt, du vet. Partido och partido.
Verkligen. Jag också, men jag bara kommer att tänka på det. Precis. Typ, mina kompisar bara, ja men ni möter ju Sevilla på söndag, man bara, ja men vi möter Valencia imorgon, typ så.
Ja, jag tänker inte lägga till så. Det är rätt där.
Det är så jävla sjukt att i början var det typ så, varför tänker de så eller så, men sen blir det liksom att alla fansen också är med på det liksom. Det är det som är sjukt.
Grejen är alltså, om vi ska liksom hålla kvar här uppe så är det ju sån jävla lång vandring att göra. Och det är 19 fler matcher och vi måste ju typ, vi har tappat
7 poäng
och vi kan ju max tappa 10. Alltså det är nu, mellan 5 och 10 poäng lär vi ju, alltså om vi ska vinna ligan nu ska vi egentligen inte prata om det. Men det känns ju liksom omöjligt om man tittar på alla matcher som en helhet, men tar man bara match för match och liksom ta ett trappsteg i taget så är det ju möjligt.
Jag blir så här, du vet, det är speciellt när Villa kommer ut efter matchen mot Barcelona och säger vi kommer verkligen att kämpa på tre fronter match för match. Det är lite det tänket fansen måste också in på, alltså fullt ut. För att om vi ska börja tänka lite längre, då kommer det skita sig, det är jag helt övertygad om faktiskt.
Mm. Jag är med övertygad om.
Men alltså okej att hela laget tänker, men att du så alla fans liksom går match för match liksom. Det är
ja, men jag tror också det är en viktig grej för att vi var ju nere på Valencia där och där drog jag ju forumet så jag upprepar mig lite grann, men alltså atmosfären i första halvlek, jag tyckte inte den var särskilt bra utan det var lite sådär halvhjärtat du vet, när gör vi mål? Den känslan fick man och sen var det lite halvhjärtat. Man hejade lite halvhjärtat på, du vet. Man trodde att man skulle vinna över Valencia. Man var så säker på det. Så kom vi till andra halvlek och vi hade inte skapat särskilt många chanser. De hade stängt ner oss. Och sen i andra halvlek så hände något. Lagets energi fördes över på publiken på något vis. Och publiken höll igång mycket bättre tyckte jag. Mm. Sen när vi får första målet så är Valencia mer eller mindre däckat. Och det var det de var ute efter. Och tar man det match för match och koncentrerar sig på en match hela tiden, framförallt på hemmamatcherna, för att vi har inte så jäkla många borta supportrar, speciellt inte på de lite mindre arenorna. Så jag tror att det är väldigt viktigt att ta en match i taget och tänka på det viset. Det märker man ju också när man läser forum och när man läser folks inlägg på olika sociala medier, att väldigt många är inne i det också, det här för match för match grejen som Cholo har implementerat i laget och hela klubben, som numera snackar om att växa och bli bättre, mejorar, som de brukar snacka om hela tiden.
Ja, vi får se, men vi håller tummarna inför Valencia-matchen. Och,
kan vi inte bara snacka om Valencia när vi var där nere?
Vad tänkte du på specifikt?
Och fantastiska Jomos attack på Calderon. Eller på den där baren vid Calderon där Frente håller till.
Det är det bästa minnet från din resa.
Ja, fy fan, det var så här, helt osannolikt var det. Kan inte du berätta vad du gjorde i affären när jag ringde upp dig?
Nej, det var ju faktiskt så här att vi kan säga att ja, det var ju faktiskt så här att vi var och eller jag skulle köpa en tröja och så hade jag lite beslutsångest. Och så när jag väl hade valt den tröjan jag skulle ha, en matchtröja som var årets matchtröja, så hade jag väldigt mycket beslutsångest om jag skulle välja Koke eller Gabi. Vilket i sig är en väldigt svår fråga, enligt mig i alla fall. Och jag står och provar tröjan och jag välar fram och tillbaka. Och typ från ingenstans så hör jag att en kille, eller så säger att en kille springer ut från affären. Och kommer in igen och så frågar, och så sa han någonting, kommer inte ihåg vad det var. Och så frågade hon kassörskan vad det var för någonting. Så sa hon, jag vet inte. Så okej, men mina vänner är liksom där ute. Vad fan är det som händer? Liksom, jag blir lite orolig. Hon bara, nej, de har kastat någon smällare. Eller kastat någonting mot den baren där borta. Där Frente brukar vara där liksom. Och så ringer jag då till Soran. Och så är det någon kvinna som svarar på spanska. Den måste ha kopplat fel. Alltså jag blev liksom helt såhär, vad fan är det som hänt? Soran ligger i ambulans. Han har blivit knivhuggen. och allt sånt där liksom. Och men till slut så får jag då tag på Soran efter många om och men. Vilket var bra det kanske. Och så sa han, ja, för allt i världen, gå inte dit. Göm din Atletico-tröja. Du får inte visa att du hänger på dem. Kom till hotellet. Det är krig där ute, typ. Så ja, jag tog en liten extra omväg runt och kollade typ vad som hade hänt. Men då hade alla stuckit, för polisen kom ju dit liksom. Och sen så, ja, så stack jag till hotellet. Inga problem med det. Och där satt Soren och skakade av rädsla.
Ja, jo, exakt. Men det var väl knappast jag, det var väl han som var med oss som skakade lite grann.
Ja, just det, det var kollegan där som, nej.
Nej, han var okej också, inga problem som helst.
Skämt att säga, det var en rolig upplevelse.
Det var ju mer så här att vi gick ut, så vi orkade inte vänta på Alex att han skulle bestämma sig vilken tröja han skulle köpa. Så vi gick ut där och snackade lite grann. Plötsligt så ser vi typ 80-100 personer som springer full fart framåt, alla är svartklädda och skriker Unidad Valencia, och så kommer jag inte ihåg något mer, skrek de på det. Och då attackerar de en bar. Först då tog de stolar som stod bredvid ute, precis vid El Parador som är mitt emot Calderon, och Frentes ligger precis bredvid på hörnet vid El Parador som är en bar. Och där brukar Frente alltid hänga innan matcherna. Den här gången var det ingen från Frente där, utan de tog de här stolarna. 80 pers gick in och försökte, vet du, förstöra en bar, mer eller mindre. De attackerade en bar.
Nej, det var någon där. Så det var lite halvlyckat liksom.
Ja, det var väldigt misslyckat om vi ska säga så. Och då ringer jag Alex och säger bara, ja, men skynda dig, du vet, till hotellet så att inget händer dig, du vet, för att du har säkert Atletico-tröja på dig. Jag missade om du hade det.
Nej, det hade jag inte.
Och vad får jag då när jag ringer dig? Jo, jag får. Ska jag ta Gabi eller Koke? Gabi eller Koke? Jag bara tänker, är du dum i huvudet? Skynda dig hem istället. Eller skynda dig till hotellet. Men jag bara, Gabi eller Koke fortsätter
han. Men jag hörde inte vad han sa. Jag hörde bara att det hackade. Och så trodde jag att Soran sa, vad sa du? Eller typ sa att han sa typ, jag vet inte. Eller låt mig tänka. Eller du väl själv eller något sånt. Så jag hörde inte vad han sa. Det var därför jag sa, men Gabi eller Koke? Och sen typ så bröst eller så klickade du eller något sånt. Så det blev helt så. Vad fan ska jag ta?
Det jag tänkte var, ja men jag skiter i honom, han får väl dö där ute. och sen gick vi ut, ja, vi fick gå till hotellet där, för att det är så här massa små gator emellan. Så vi fick ju se dem där till höger om oss när vi är på väg mot till hotellet. Hotellet ligger typ, vad kan det ligga, 100-150 meter.
Ja, 500 meter.
Från Calderon, så det är väldigt nära. Så det var en jäkligt rolig upplevelse så där bara.
Men med tanke på att vår inspelade material i Spanien blev ganska misslyckat, så kan vi faktiskt ta våra bästa minnen nu, Sören. Ifall Victor orkar höra liksom. Vi kan ju dra en liten snabb summering. Det var ju väldigt oväntat, men när vi kom med väskorna där på kvällen. Vårt hotell ligger precis vid Calderon, så att vi gick förbi Calderon och gissa vem som kommer ut där från ingenstans.
El Cholo.
Och han såg väldigt väldigt fokuserad ut i ögonen, och det var väl inget, han ville väl egentligen inte stanna och ta foto med dem som var där. Det var väl en 3-4 pers, något par och en kille som hade gått dit med sin pappa liksom, så. Men de tog kort med honom och så körde han iväg. Sen kom Raul Garcia. Sen tror jag det var en spelare till. Det var väl typ Arancibia eller något sånt.
Ja, ingen aning. Jag vet att Proffe åkte iväg.
Proffe kom där också i sin, vad var det, vita X5 eller vad då?
Nej, det var svart tror jag.
I alla fall, skitsamma. Legend i vilket fall som helst. Dagen därefter kollade vi på Atletico mot Porto. UEFA Youth League. På Cerro del Espino. Jag vet inte varför det blev så, men vi blev väldigt sena och kom typ dit i den 40:e minuten. Porto, vad stod det? Porto ledde med 0-1, va?
Ja, 0-1, och Atletico hade fått rött kort där i första halvlek.
Och då när andra halvlek startar, i andra halvlek så vänder Atletico till, vad var det, 4-3? 3-2?
3-2 tror jag.
3-2 blev det. Om jag minns rätt. Och det var det flera spelare som utmärksade, bland annat Hector var ju duktig, Ivan Alejo. Sen var ju inte målvakten så bra, vem var det, Morales som stod utan?
Det var inte Santi Canedo, det var Morales, och Borja Martinez var skadad och missade. Han är lagkapten. Han är motsvarigheten till Gabi i det där laget. Kan vi berätta hur viktig han är för det laget? Men de lyckades ändå vinna, och starkt att vända med en man mindre också, för vi fattar ju inte först att de var en man mindre, för att de pressar ju på.
Det fick vi reda på typ så efter matchen.
Ja, exakt, för att de spanjorer skriver inte ut någonting. Det är så knappt så att vi visste resultatet när vi kom dit liksom.
Nej, precis. Och sen så var ju din favorittränare också där, så.
Han var excentrisk, minst sagt. Portos youth league-tränare. En riktig galning.
Han var typ lite den portugisiska Cholo. Alltså när han skriker typ. Nu fattar vi inte riktigt vad han skrek, men...
Portugäs! Eller fan han skrek.
Han skrek en jävla massa, men han var väldigt entusiastisk. Och det var kul att säga liksom att visst, det gäller mycket, men det är ändå bara inom kaninöven U19. Alltså, men ändå var han så himla entusiastisk. Och om jag får med Matletikos bänk så... Ja, det var grymt att säga. De hade faktiskt några duktiga spelare på Porto också.
Nummer 10 var jäkligt bra. Kom inte ihåg hans namn bara.
Jag tyckte han var duktig, han som liknade Oliver Torres. Men han som tappar bollen flera gånger, som du sa.
Ja, fast du ser ju bara Oliver Torres överallt, så...
Nej, de hade typ samma frisyr. Han var liten, shortsen var för stora, typ. det roliga var ju att... vi kom ju dit och så såg vi bara den andra halvleken och så hade vi tagit oss ända vägen dit för att jag skulle vara lite, eller jag gick upp lite sent och jag skulle vara lite så att vi skulle ta just den vägen, fast sen kom vi på att det gick mycket snabbare liksom. Men
Serkanias.
Ja, det blev lite en liten omväg där. Men vi kom dit i alla fall och vi fick se allting förutom utvisningen och ett portemål, men jag klagar inte. Vad har du annars i minnet från resan som du vill dela med dig av?
Framförallt den här när vi var på Rayo.
Mm.
Och vi träffade socio numero uno.
Vad heter han, Pedro?
Ja, jag kommer inte ihåg. Men vi har tagit kort med honom och kort på en sociokard också. Som är 22, va? Eller om det var 15.
Nej, 22 tror jag det var.
22 overall alltså. Och då är han nummer ett nu, bara för att vissa har dött då, eller inte förlängt sina abonos som socios i Rayo Vallecano. Men det var en intressant grej att träffa honom. Han är väl, hur gammal var han? 90?
92.
92 var han. Så...
Och han var friskare än vad jag är.
Exakt. Men han var en jäkligt skön person. Han berättade lite om allt möjligt och hur det var förut och hur poliserna stod när Real Madrid skulle spela mot Rayo.
Jag tror det, men det var militären som stod där.
Militären är just det, som stod där runt omkring själva arenan. Och det var en intressant del av hans minnen och... vad han har upplevt under tiden som Rayo-supporter. För om man varit Rayo-supporter sen, ja, alltså i 90 år, då har man lite att dela med sig av, så att säga. Och en tv-kanal, jag kommer inte ihåg vilken det var, hade gjort ett reportage om just honom i Spanien och om hans kärlek till Rayo, så att säga, och hans supporterskap till Rayo, vilket var väldigt intressant att höra, helt enkelt.
Men det jag tyckte var lite så, jag ska inte säga att det är sjukt, men det var lite så fett. Det var typ att när vi satt där, det går inte så bra för Rayo. Man kände, alltså även om nu var vi ju bara på en Rayo-match, men man kände liksom ändå den här ångesten i luften. Alltså när det inte gick bra för laget liksom. När man slog felpassningar och alltså man kände liksom den här dåliga atmosfären. Eller var det bara jag som gjorde det?
Nej, men det är ju så när det går dåligt. Alltså, en dålig passning betyder inte lika mycket för ett lag som går bra för. Man kan ta det. En dålig passning betyder väldigt mycket för ett lag som inte går bra. Liksom. Det ser man, det vet vi som Atletico-supportrar, att Manzanos sista tid där i klubben, eller Aguirres sista tid i klubben, eller Abel Resinos sista tid i klubben. Så det finns så många, många, många exempel på tränare som i slutet av sin tid i en klubb och inte har fått laget att prestera, och sen så skyller man på, du vet, minsta lilla fel som laget eller spelarna gör och buar ut. Vilket då Rayo inte gör jättemycket, men de har vissa spelare som tycker om lite mindre än andra. Så det är en normal grej som sker liksom, i såna här klubbar som slåss för sin överlevnad med ingen som helst ekonomi. Och som verkligen är områdets lag, Barions lag, är ett bättre sätt att beskriva det på. För det är verkligen kvarterets lag, Rayo Vallecano.
Hur som helst var det en väldigt fin upplevelse. Jag tänkte även på faciliteterna runt om när man skulle köpa biljetter. Och allting var så... Alltså, visst, nu ska jag inte säga att här i Sverige så arenorna är ju ganska stora. Och så här, men det kändes väldigt litet. Alltså...
Jag får ju alltid känslan av att det är större än vad det är. Alltså betydligt större än vad det är.
Ja, jag också.
Men när det är 9000 som det var första gången jag var där, så kände jag att det var nästan 20 000. Men då gick Rayo så jäkla bra den hösten. Att man nästan, alltså, ljudnivån är så jävla skön när det går bra för det här laget. Och de hoppar, och nu fick inte du känna på den där betongskakningen, vilken var helt sjuk när det var där första gången. Men det är en speciell atmosfär att vara på Rayo när det går bra. Nu gick det inte så jäkla bra och Granada vann ju med 2-0 och Josef El Arabi kunde till och med kosta på sig att missa upp ett mål. En av säsongens allra största missar. Men men det, jag tycker att det är en jäkligt skön upplevelse varje gång vi åker till Vallecas och kollar lite grann på Rayo. För det är ett skönt lag tycker jag.
Något som också var väldigt nostalgisk, det var ju den här väggen.
Ja, alltså hål i väggen när man köper biljetter.
Nej, jag tänkte mer den väggen bakom målet.
Jaha, men det är en klassiker. Det är en rajoklassiker. Och sen sitter folk på sina balkonger tvärs emot och kollar på matchen gratis. Men de ser inte vad som händer bakom den där väggen där ena målet är. Vilket är lite halvkul faktiskt. Man kan se ganska många som sitter på sina balkonger och kollar i de här skyskraporna som är runt omkring arenan så att säga.
Men där hade jag nog kunnat klara mig. Om jag inte hade sett entusiastisk hade jag nog kunnat sitta där och kolla.
Ja, eller inte. Eller så går man och betalar sin biljett och ger Rayo sitt stöd. Speciellt ekonomiskt med tanke på hur jävla usla de är ekonomiskt.
Ja, men om man inte själv har ekonomi kan man inte hjälpa någon annan.
Du kan fortfarande köpa en biljett för typ 10, 5 eller 10 euro. Så jäkla mycket är det ju inte faktiskt, kan man ju tycka.
Nej, det är sant. Vi går vidare med något annat minne. Vi har ju... Vi var ju på pressläktaren ett par gånger. Både mot Porto och Valencia. Hade du något konkret minne därifrån?
Pressläktaren Porto var jävligt kallt kan jag säga. Jävligt kallt.
Det var jävligt kallt.
Det var så här 16 grader. 16 grader soligt. Nästan vindstilla på dagen. Fram till klockan 4 eller 5. Och sen när solen går ner så blir det så här 0 grader.
16 minus.
Ja, och det känns som 16 minus för att det blåser in från Manzanares-floden in på den där läktaren från det hörnet där det inte är täckt. Så det blir jävligt kallt. Så när vi gick för att se Valencia där, som vi för övrigt fick jävligt bra platser till, kan vi säga direkt, så hade jag på mig, jag kommer inte ihåg, ett par shorts, mysbyxor tror jag att jag hade. Ett, och sen två par jeans för att inte frysa arslet av mig. Och fyra par strumpor hade väl också liksom. Och tre olika tröjor med en jacka på och mössa och handskar. Så,
och ändå frös så, vi.
Och ändå, nej, jag frös inte så mycket, det var mer om fötterna då. För att mina skor... Precis. Ja, exakt.
Nej, men det var en väldigt fin upplevelse. Vi fick väldigt bra platser och förutom att mannen bredvid där rökte cigarr hela första halvlek.
Alltså, han var jävligt skön sen när man, vet, när man började snacka med honom.
Ja, hans bror kände ju, vem var det, Antic?
Hans bror vet du, känner Milinko Pantic, en av de här hjältarna från Doblete-säsongen som tränade Atletico B nu senast och är i Azerbaijan just nu, FK Baku, och i det samarbetsavtalet som Atletico har med Azerbaijans regering. Så han kände honom och han pratade lite om Arda Turans vanor och vad Arda Turan gillar att göra.
Och var tydligen han är det så. Gillar att vara.
Det kan väl du berätta vart han gillar att vara.
Gran Via.
Det är inte bara Manish som har fallit i den fällan, utan det är många som gillar Gran Via och diskotek och klubbar och ja, han gillar nattklubbar helt enkelt. Men så länge han presterar så på planen och så länge han spelar bra, som mot Barcelona exempelvis, så får han gärna gå ut och get smashed.
Nu när hans mamma bor i Madrid kanske det inte blir så mycket av det heller.
Men vad vet du vad hans morsa gör? Hans morsa kanske är en festpris också.
Ja, man vet aldrig.
Jag tänker dig Arda och hans morsa när de festar i nattklubb.
Nej, men skämt åsido, vi fick en väldigt bra plats och då Danny hjälpte oss med ganska mycket faktiskt. Så att vi satt för, vad kan det vara, 10 under raden?
Något sånt var det, för att först satt vi bakom bänkarna och det kan vi ju rekommendera att inte köpa biljetter där om ni inte bara vill kolla på Cholo, vilket i sig är en
cool grej. Jag tänkte precis säga det.
Men de platserna som vi fick senare, som vi tog senare, för att det var ju knappast fullsatt så att säga på Calderon, var jäkligt bra alltså. Det var precis i mitten och det var alltså precis som man såg allting och väldigt bra också.
De kostade väl, vad var det, 80 euro?
Mm, 80 euro.
Så att, och vad var det årskortet kostade? När vi satt, först kostade de 700 euro. Och om man köpte årskort där vi satt sen, när vi flyttade, så kostade de dubbelt så mycket.
Exakt, och just den där raden. Nej, jag tror att den nedre raden var 250 euro årskort. Den vid bänken.
Mm.
För att där ser man inte ett skit. 700 euro var den där han satt, där de satt, vet du, där vi satt tillsammans med den mannen som rökte och hans son. Och längst upp snackar ju om att det var 1400 där de hade servering,
just det.
Restaurang och så vidare, vilket de inte har längre på grund av den spanska krisen. Så de har gått från att ha servering har de flyttat sig ner, den mannen och hans son förresten, som kunde varenda Atletico-sång och varenda sång som Frenta har komponerat. Lite coolt faktiskt. Man kan visserligen jäkligt många, men vissa av dem, 3, 4, 5, hade man inte hört tidigare faktiskt.
Men ni försöker gömma på varje match så, och är
ja, det blir så att man lär sig automatiskt liksom.
Det som du och Motala liksom.
Ja, exakt. IFK Motalas guliganer.
Guliganer. Ja. Vi hade ju även vi träffade även Gud. Eller träffa. Vi var även på Guds presskonferens. Både efter Porto och efter Valencia. Det var väldigt roligt. Jag kommer inte ihåg när det var. Det var väl efter nej, det var efter Sant Andreo som Cholo började ragga på en journalist.
Jävla kung alltså.
På Gemma Santos på Cadena Cop. Jag ska säga att hon är snygg, tycker jag i alla fall. Vad tycker du?
Eller inte.
Tycker du inte?
Nej.
Nej, alltså hennes frisyr är lite B, men hon är söt faktiskt. I alla fall, vi behöver inte sitta och diskutera kvinnor här. Kvinnor och fotboll går inte ihop som ni vet. Jo, jag skojar, det visst då. Ja, sedan så fick vi även gå ut till Zona Mixta. Där vi först intervjuade Aranzubia, Raul Garcia och vem var det mer? På den första matchen.
Raul Garcia, Aranzubia. Nej, jag kommer inte ihåg.
Nej, det gör inte jag heller. Andra matchen mot Valencia, där fick vi intervjua Gabi, Miranda, Mathieu. Vem var det mer? Var det någon till?
Nej, det var nog de, va?
Ja, Gabi, så, Miranda, Mathieu.
Och kan vi säga till Valencia-supporten också att Mathieu såg jävligt bekymrad ut när han svarade på frågor. Bernat, som är kanske en av deras bättre spelare den säsongen, såg inte ut att kunna bry sig mindre typ att de hade förlorat, utan gick runt lite drygt och snackade i telefon och kändes lite väl arrogant alltså. Mattia däremot kändes som en alltså genuint frustrerad, genuint besviken.
Det är han som är liksom, det är han som också är lite ryggraden i laget.
Ja, nej, han är grym tycker jag. Speciellt när han är koncentrerad och när han är fokuserad, då kan han vara en riktig vägg alltså. Som mitt försvarare. Det är bara lite synd att Valencia inte har bättre komplement till honom. Kanske inte in framför returen nu mot Atletico, men jag skulle ändå säga att han är en jäkligt duktig mitt försvarare. Det tycker jag i alla fall.
Han är väldigt duktig. Är det något annat minne du har? Det finns ju hur mycket som helst egentligen, men
alltså, jag gick ju bakom nu ska vi se, Amadeo Salvo, Valencias president, Rufete, gamle storspelaren som är tillbaka i klubben. Sen kom jag inte ihåg, det var någon mer där. Voros gick och snackade med Tomás Calvo, som är Atleticos sportchef, eller presschef, förlåt. Och ja, det var, så fick man träffa lite så här journalister också som man, du vet, som man har sett men som man inte har riktigt haft koll på. Man har inte haft något ansikte riktigt på dem.
Störst av allt, vi fick ju träffa Danny ju.
Ja, det var jävligt svårt. Han är riktigt jävla skön alltså, Danny. Riktigt skön.
Jag vet inte om du träffar, men jag träffar han är Ricardo Menendez från This Is Atleti.
Jo, han stod precis bredvid oss ju. Han satt ju också inspelare
just det,
spelarna. Så han stod ju precis bakom dig när du stod med vår mobilen så att säga.
Yeah.
Så, ja just det, Anthony Ruiz såg jag också. Från Cadena Coppe, El Cabezón som han kallas. Mannen med det stora huvudet. Och jag ska säga att mannen med det stora huvudet har ofta jäkligt bra källor när det gäller Atletico och verkar vara ganska infiltrerad i den där och bra på att hitta bra information. Ganska bra journalist faktiskt som man kan lita på till ganska stor del. Generellt så jag tar med mig ganska mycket från det här. Coolt att se Djukic också som... Mm. Som min landsman, men lite synd att han får sparken från Valencia. Visserligen är det ju rättfärdigt med tanke på att resultaten och hans metoder och spelarna hade slutat lyssna och så vidare. Men jäkligt synd, men kul att se honom. Och framförallt där han gick, vi fick ju till och med titta in i Valencias spelarbuss när spelarna skulle sätta sig där och för avfart mot antagligen Cercanías för att åka med tåg hem till Valencia. Jag tror inte att de flög. Så det var många intressanta grejer som vi gjorde och som vi fick uppleva sista gången. Så definitivt värt att åka ner till Spanien om man har tid, om man har lust, om man har någon att åka med, om man har pengar. Kanske värt att skippa en fyllekväll någon gång i månaden. Spara om pengarna.
Det är det faktiskt.
En match mot en kväll på Calderon eller en vecka i Madrid eller något i den stilen. Så det kan vi rekommendera.
Ett tips är ifall vi spelar en mitt i veckan match och en hel match både hemma eller om man spelar i Europa och sen hemma, så kan man åka typ onsdag till söndag liksom, en weekend. Eller onsdag till måndag. Jag kan lägga till att jag såg även Sant'Andreo-matchen på live på Calderon. Och det var ungefär lika kallt som på Porto-matchen.
Det var gött att jag, det var skönt att jag inte att jag åkte just då, att jag sket i att kolla på den matchen, för att även om det var en jäkligt intressant match med tanke på hur det slutade och sättet som att Hector Hernandez, du fick uppleva Hector Hernandez första mål i röd.
Alderweireld också.
Alderweireld första också.
Men Hector kanske är mer utmärkande liksom.
Ja, exakt. Så var det ändå skönt att vara hemma och se den matchen på på tv, hemma i Motala.
Led du med mig?
Nej, det gjorde jag inte. Så mycket kan jag säga.
Nej, denna gången satt jag faktiskt på andra sidan, om man säger andra sidan mittlinjen. Ja, så att det blåste inte lika mycket, men det var ändå riktigt kallt. Man gjorde ju en liten tabbe där. Jag hade ingen smartphone, så jag kunde inte spela in några intervjuer efter. För vi hade ju använt Sorans telefon. Men Ricardo Menendez från S2S Atleti, eller This Is Atleti, redde oss. Så vi fick hans filer. Och ja, stort tack till honom. Det ska inte göras om igen. Och vi ska försöka på något sätt att få ut de här intervjuerna, även om de kanske är lite inaktuella. Men det blev lite tekniskt strul, så att vi vet inte om de kommer att komma ut. Men,
och vems fel är det här att det var tekniskt strul?
Det är Steve Jobs fel. Man ska inte...
Apple sucks.
Nej, skämt åsido, det var jag som, jag ska inte säga att jag var lite lat, men jag hade spelat in det så hade jag inte sparat projektet. Och sen, ni vet, när man öppnar och stänger en bärbar dator så kan det hända lite grejer. Och på något sätt så bara försvann de, jag vet inte hur. Det har aldrig gjort det innan och det har inte hänt mig sen dess. Men man har lärt sig en läxa. Man kan inte gå dit igen och be om intervju. Eller man kan liksom inte bara få tag i Soran när som helst. Han är lite upptagen nu med efter stjärnstatusen liksom.
Okej, stjärnstatusen. Kan vi kapa direkt där? Nej, tack.
Är det något annat du vill lägga till, Soran? Efter vår suveräna resa till Madrid?
Tack Kanal Plus eller C More för att ni läser svenska fans.
Tack fotbollskanalen. Det värmer.
Exakt.
Tack många andra. Tack Norwegian för att vi fick flyga med. Nej, skojar. Vi vill tacka alla som har lyssnat och alla som gjorde det möjligt för oss att åka ner. Alltså oss själva.
Exakt.
Så jävla dryg. Jag vill tacka dig så för att du var så dryg som möjligt på resan. Och vi på Atletico Podcast säger på återseende, eller hur?
Yes, ha det bra.
Hej. Ha det bra, hej.